torsdag är det podcast igen. Jag har väntat hela veckan. På torsdag är det podcast igen med Filip och Fredrik. Ja, det är podcast. Välkomna till Filip och Fredriks podcast. Jag vill börja med att prata om någonting som du av oss två ändå har varit ansiktet utåt för. Och det är ju svårighet att fokusera under längre tid. Det kan du tillstå.
Ja, jag köper det. Och ja, jag höll på att säga alla minns. Det gör ju inte folk. Men det var någon gång jag tog upp det här ganska naket och ärligt med dig i podden. Och så sa jag, visst har jag blivit bättre. Och sen sa du att jag inte hade blivit det. Och jag vet inte, nu är jag i USA ganska mycket så du kanske inte ser mig. Jag tycker jag har blivit bättre. Men visst, jag känner ju ibland att jag har problem. Och det kan uppfattas som drygt, såklart. Eftersom det är ungefär som att man ställer krav på att det som berättas för en ska vara intressant nog för att jag ska orka koncentrera.
För att man inte ska zona ut, ja.
Ja, du gör ju också det. Men visst, jag tror att du är mycket bättre på att nej, men nu håller jag intresset uppe. Men sen ibland så handlar det bara om tankspriddhet och att man inte överlag liksom klarar av detta. Nu medicinerar jag mot detta och jag tycker att det är mycket bättre. Ibland tänker jag ändå på hur det måste ha varit förut, men du menar ju att det är likadant. Skit, det kan vi väl skita i. Det gjorde lite ont i mig, men vi håller på och spelar in en ny säsong av Alla mot alla nu. Fjärde, tror jag. Mm. Fan, vi började det här programmet. Vi hade ingen aning om att det skulle rulla på så fint. Vi har många, många katastrofer bakom oss, framförallt när det handlar om antalet tittare. Så är det. Mm. Har vi fler än någon annan i Sverige kanske? Jag vet inte.
Fler katastrofer bakom oss än någon annan. Att vi får hålla på är ett mirakel.
Men jag vill ändå säga att det betyder inte att alla de katastroferna, att vi, jag pratar om dem konstnärligt. Vi är ganska nöjda med det mesta vi har gjort. Men de har inte, som man säger i tv-världen, hittat publiken.
Alltid nej.
Då ser man när man ska få den typen av besked, man är mycket väl medveten om det. Man ser i ögonen på våra chefer på Kanal 5. Nu är det bad news. Nu kommer de säga något där de försöker badda oss med något vänligt och säga programmet.
Nu försöker de linda in i. Ja, men det är också, det klassiska exemplet är ju att vi har ju vårt produktionsbolag Nexiko. Där gör vi många olika program för olika kanaler. Och då kommer det ibland tårta till kontoret för att SVT exempelvis vill fira de fina premiärsiffrorna för Fråga Lund som vi producerar. Men det är alltid tårta för bra siffror. Vi har ju ofta fått tårta för att vi har haft premiär. Men det står ingenting i glasyr på ovanpå tårtan. Tack för de fina siffrorna. Utan det står bara tack för att ni hade premiär. Så har det ofta sett ut. Och det har väl varit helt okej.
Ja, men så är det, som får man. Programmet är verkligen jättebra. När den meningen börjar så, då vet man att då är det liksom
katastrof.
Ja, det är bilan som det väl heter. Är det bilan?
Ja, bilan ska falla.
Bilan är den väl som sitter i giljotinen. Det är väl en av komponenterna i en giljotin, tror jag.
Ja, det är väl den giljotinen som gör att huvudet skiljs från kroppen.
Så är det. Och de är ju sällan så, de är inte så elaka, men det är likförbannat en bila.
En mental bil är det, definitivt.
Ja, även om bilan så att säga faller ner över programmet så är vi ansvariga för det. Men en av de människorna som jobbar på Kanal 5, Aron Gabrielsson. Mm. Det är liksom, om man tittar på det helt nyktert, så är han en av Stockholms vackraste män. Ja, så är det. Och han, det är ofattbart nästan hur vacker han är.
Han har
hur
det som få människor har begåvats med, det vill säga olivfärgad.
Ja, men exakt. Och han är också, Gud var på gott humör den dagen han skapade Aron Gabrielsson.
Detta bibliska namn dessutom.
Ja, precis. Jag sa det till min tjej lite på skämt när vi satt i bilen. Och jag vet inte varför vi snackade om det, men hon sa till mig, fan, du är begåvad. Det var någonting hon gav mig beröm för. Då sa jag, ja, Gud var på en gott humör när han gjorde mig. Och då tog hon liksom det på allvar. Hon bara, Gud vad osmakligt att du säger det.
Och jag
sa, nej men vad i helvete, jag menar inte det. För Gud var, han var på halvbra humör när han skapade den. Men när han skapade Aron, då satt han och garva. Något hade skett, han mådde svinbra.
Eller kanske, när Gud skapade dig, då tror jag att han var bakis på det här sköna sättet. Då skapade han Filip. Han var lite fnissig och så, ja, men det, ja, men när han skapade Aron, då hade han varit och tränat och kände sig endorfin, hög och snygg.
Ja, och när han skapade dig, vet du vad han var då? Då var han på tårna. Han var på tårna när han skapade.
Okej, visst.
Ja, men alltså, man kan se det ändå.
Det är ändå någonting i att man kan beskriva en människa utifrån hur Gud mådde när Gud skapade människan i denna tankelek.
Ja, men det är väl så. Det är väl, kan man tänka sig, när Gud skapade när Gud skapade, jag vet inte, men han kan ju ibland vara på jävligt humör, så att säga. Och då syftar jag inte på någon Donald Trump, men när han skapade en människa som är påfrestande, exempelvis.
Ja, det känns som att när Gud skapade, vi återkommer ju till Anders Övergård och Argsnickaren ofta, men när Gud skapar Argsnickaren, då har han precis slagit i tån i en tröskel eller någonting. Då, ah, men varför, nu skapar jag den?
Nej, han hade precis knullat. Jo, men han hade känt, han är mycket, han kände sig manlig, förstår du vad jag menar? Nu jävlar,
testosteron rusade genom kroppen på honom och han liksom, men så här då, han hade knullat, han var på väg till badrummet och då slår han i tån. Då skapar han Argsnickaren.
Då skapar han Argsnickaren och jag kände din, du vet, kåtheten höll på att klinga av och så slår han i tån. Och då
ja, i det ögonblicket när liksom kåtman övergår sömlöst i raseri, då skapar den här
en avklingande kåthet i kombination med att man slår i ton. Vem skapas då? Jo, Anders ja. Övergård, så att säga. Det där är lite kul att leka med, jag vet inte om vi har gjort det någon gång, men när Gud skapade då Aron Nej. Gabrielsson, då skapade, då var han på gott humör. Aron är också, han är ju statistiker från början, tror jag, och kan läsa såna här grafer, så att det var väl, han slängde väl in lite matematik också. Gud kanske spelade något TV. Gud spelade Tetris och var på jättegott humör.
Ja, absolut.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner hos Lendo, som då är en tjänst där man då kan jämföra både privat- och företagslån och ta fram de villkoren som är då allra bäst för en själv. Exempelvis då om man är företagare. Och det här kan ju du och jag känna igen oss i. Och så går man i lån.
Jag kan verkligen, du och jag, det är, nu är det många år sedan, men jag minns den här tiden i början. Man tror på någonting. I det här fallet är det ju inte att du och jag hade uppfunnit någonting, utan vi tänkte så här, vi kanske kan försörja oss utan att vara anställda och vara frilansare istället. Och man startar ett företag via det. Och då känner man sig osäker i början. Man behöver köpa en dator, man behöver ha liksom, kanske hyra ett kontor och sådär. Man behöver ta ett litet lån. Och man vill ju maximera förutsättningarna för att den här lilla satsningen ska överleva. Att man inte behöver liksom arbeta på någon plats där man inte är så sugen på att arbeta sen, utan det här ska funka. Så det är ju ypperligt att detta finns.
Så är det. Och en ansökan tar bara någon minut att genomföra, och då har man svar från olika långivare då inom 24 timmar. Den här ansökan är kostnadsfri, och du kan då ansöka och jämföra företagslån upp till 2 miljoner kronor.
Jag ska också, det som är bra här är ju att ansökan är ju inte bindande heller, men med den här jämförelsen som Lendo ger, då får du ju en enkel överblick och du kan ha pengarna på kontot efter bara några bankdagar. Det här är ju så imperier byggs, eller små satsningar som man bara tror på, helt enkelt. Går du i lånetankar, börja alltid på lendo.se. Vi säger stort tack till Lendo. Vi är en vecka sponsrade av våra kära vänner på Foodora, som finns där du är. Vädret kan ju då vara somrigt hela vägen in i september. Och det här med picknickar, jag har ju alltid haft svårt för det, för jag tycker det är så bökigt att gå till någon affär, köpa med sig grejer, någon ost som ska...
Men folk gillar det.
Ja,
folk
men, ja, gillar men det. Jag gillar det också. Nej, men jag gillar det också med en Foodora-lösning, när man inte behöver gå och köpa råvaror, laga till saker. Jag är bekväm, men jag tycker också det är gött att bara få det levererat. Det ger liksom picknickarna en helt ny lyster, tycker jag, när man kommer dit, har med sig då otrolig mat och jublar vännerna.
Så är det, och sen kan man ju använda Foodora i massa andra sammanhang också. Det behöver ju inte vara picknick, givetvis, men picknickarna, de lever som Peter Lemarks skaldare ända till september, kanske. Du som inte använt Foodora eller online pizza tidigare får 75 spänn i rabatt på din första beställning om du använder koden Filip och Fredrik. Och den här koden är giltig till och med 27 augusti 2020. Vi säger stort tack till Foodora.
Det jag antar att du är på väg att berätta nu om Aron och hans extremt fördelaktiga utseende är att vi faktiskt jobbade med honom när vi gjorde programmet Breaking News också. Och det hade ju, om man jämför med Alla mot alla, bedrövliga tittarsiffror på den nivån att vi var tvungna att ta till åtgärder då, krishanteringsaktiga sådana, för att få framförallt de kvinnliga tittarna, som hade en tendens att troppa av, att stanna kvar. Och vi provar ju allt då, och det är en ren och skär desperationsakt när vi då säger, nej, nu hör ni, efter reklamen, sitt kvar, för då kommer Aron Gabrielsson att synas i bild och vara vacker. Det vill ni inte missa. Och det var vårt sätt att lösa den tittarsiffrekrisen då.
Men han satt väl in i en slags bur med kattungar?
Ja, och sen kom Pontus Gårdinger in och satte sig med honom.
Nu är min fråga till dig. Sa du att han satt i en bur med kattungar?
Nej.
Nej, för jag blev orolig att jag inte hade koncentrerat mig. När du
nej, men jag ska återkomma till fokus alldeles strax. Jag började prata om fokus.
Men nu spelar vi in då alla mot alla igen. Och det är väldigt kul. Det är många bra lag. Och Per Morberg är bland annat med. Vilket är väldigt spännande.
Annika Lantz, Björn Ranelid. Det är liksom
fan vad jag gillar Annika Lantz.
Annika Lantz är otrolig.
Ja, men Annika Lantz, när Gud skapade Annika Lantz, hur var han då? Då kände han, nu skapar jag en värld.
Nej, då var Gud orolig för att han inte hade stängt av spisen.
Ja, men han var, ja, han var
nevrotisk, härlig.
Ja, men han var på väg. Han hade precis läst en bra bok. Han hade precis läst liksom Den unge Werthers lidande, så att han kände sig intelligent.
Så var han på väg ut genom dörren. Han var på väg ut genom dörren, satte nyckeln i låset och så tänkte han, fan, stängde jag av spisen. Exakt där skapar han.
Han kände sig spirituell och smart, men också nojig. Och virrig, ja. Och ur detta skapas då Annika Lantz, som ju är, hon är absolut ingen oslipad diamant, men ibland känns det som att hon borde vara inte bara Sveriges största radiopersonlighet. Hon borde vara
på frimärken.
Ja, men det är så jävla kul med någon. Det där har vi också pratat om förut, men vad värdesätter man hos människor? Detta kan vara, det jag ska nu säga, kan vara en konsekvens av min korta koncentrationsförmåga. Men människor som blixtsnabbt processar vad en annan människa förklarar eller säger åt dem, det är sådana människor jag mår väldigt bra att vara nära. Och Annika Lantz är nog en av de som processar information fortast av människor. Man behöver liksom inte ens säga klart meningen för hon förstår vad det är man ska säga.
Nej, det är otroligt.
Ja, men så hon är med och sen är Erik och Lotta tillbaka och så vidare, och vi har jättekul.
Krunegård och Emma Molin.
Ja, jag skulle komma till Emma Molin. Och då sitter Emma Molin och berättar en historia. Vi behöver inte avslöja frågan, men det handlar om att hon i början av då 2000-talet var hos frisören i var hon på NK? Var det så flashigt?
Hon var på NK. Grotesco-medlemmen Emma Molin sitter på NK i början på
2000-talet. Men vadå, hade liksom Grotesco-royaltiesna börjat ticka in redan då?
Nej, hon kanske kommer från pengar. Jag vet faktiskt inte. Grotesco fanns.
Hon kan komma från pengar. Så kan det vara. Hennes familjeträd är osäker. Men då sitter hon och berättar en historia om detta. Mm. Och den är inte alls dålig.
Den är heller inte lång. Den är inte ens 20 sekunder.
Nej, och jag vet ju nu inte om det här kommer med i programmet. För att vi måste då korta ner det såklart ibland. Men då berättar hon det här. Och sen svarar jag någonting som avtäcker min koncentrationsförmåga, min bristfälliga koncentrationsförmåga.
Det visar att du som programledare, vars uppgift är att lyssna på vad de tävlande säger och sen replikera på det, du har inte lyssnat alls på vad hon har sagt överhuvudtaget. Det är ingen stor stund detta.
Nej, men det är ingen stor underhållningsstund. Men det, är de...
det är en liten naken, rå inblick i din bristande koncentrationsförmåga. Så är det ju.
Ja, men det var för mig att jag oftast, för jag känner när jag sätter mig ner, nu, du vet, jag påminner mig själv om att lyssna ibland, för det här handlar ju också om någon slags narcissism. Att jag hela tiden söker någonting i deltagarnas resonemang eller vad de säger till mig, där jag kan replikera och vara rolig. Rolig, så att säga.
Ja.
Men där så fallerade jag på ett sätt som jag ändå blev lite orolig över. Jag förstår att Emma blev lite provocerad av detta. Jag säger, det var inte en sämre anekdot än andra anekdoter eller mina anekdoter, men det var så uppenbart hur jag liksom under 15 sekunder bara helt zonar ut och tänker kanske på mig själv.
Det jag skulle komma till, för att jag har precis varit med om en sak här nu för tredje gången i rad. Detta är morgon. Vi spelar in detta tisdag morgon. Det här programmet läggs ut på torsdagen. Och då har vi i vårt kök här hemma en så kallad mixer eller blender eller vad fan. Man kör ner en massa spenat och skit och så kommer det ut en grön smoothie eller vad man nu gör för någonting. Man kan göra allt möjligt i den där även. Barnen gör, jag vet inte ens veta vad mina barn häller ner där i.
Det är som gjort för att barn ska, du vet, göra sina egna häxblandningar och detta innan de innehåller sprit.
Mina barn kan ju köra en Lego skiter. Alltså man vet ju, man har ingen aning.
Vet du vad det där är? Vet du vad det är? Det är liksom, det är vår tids återvinningscentral innan det var en återvinningscentral. Den här drömmen om att bara så trycka ner grejer på soptippen. Det var ju underbart.
Fast tänker inte du på en avfallskvarn nu? Alltså sånt man har i köket.
Ja, det också. Men jag menar den där känslan när man var och bara släng ner allt det här och titta på hur det ser ut i botten. Ja. Men visst, avfallskvarn är ej tråkigt det heller, men man ser ju inte resultatet. Jag kommer ihåg när jag kastade sopen med pappa, så såg jag ju allting bara låg i en hög och var väldigt spännande. Men den här liksom mixen, den bjuder ju in så att säga, ett barns kreativitet stimuleras ju av detta något alldeles oerhört. Så är
ja, men att köra ner saker som inte är lämpade för det, det är ju mys för dem förstås. Ibland sitter man i ett annat rum, man hör ett ljud från köket och förstår man, men nu har de slängt ner en PET-flaska eller någonting bara för att se vad som funkar eller inte, och de här knivarna längst ner blir mer och mer slitna. Men när man är klar med detta, då kan man antingen diska den jäveln för hand eller så fyller man upp 1250 ml, ett par droppar diskmedel, och så kör man blendern eller mixen då med diskmedel i, och då blir det ju då används den där som, istället för att den maler ner grönsaker saker, så diska den. Det är tanken.
Minns du när vi gjorde, måste säga, ett av våra katastrofprogram kanske, så bjöd vi in Niklas Ekstedt, kocken. Det här tyckte jag var spännande. Då mixade vi maträtter, det vill säga maträtterna såg ut som de alltid kommer att göra när de ligger i magen, så att säga, och har processats.
Ja, men vi körde ner liksom en capricciosa i en blender exempelvis. Och lite mjölk i
det. Blanda med vatten eller vad fan det var. Men det var väldigt intressant, och sushi var så jävla äckligt så jag fortfarande minns hur äckligt det var. Mm. Men sen fick då Niklas Ekstedt bedöma vad det var. Han var oerhört duktig på det.
Skicklig,
men det var ju, där förstod även jag som vuxen människa liksom attraktionsvärdet i det där.
Ja, men det faller ofta på min låt att diska den där jäveln. Så jag häller i vattnet, jag häller i några droppar diskmedel och sen så trycker jag på clean och så sätter den igång. Och det tar cirka 25 sekunder detta. Och för 3 dagar sedan så satte jag igång den, började syssla med något annat, vände mig om och ser då att ja, det kan ju hända att om man har för mycket diskmedel i, att det bara bubblar över och att det bara flyger liksom skum.
Men du har väl locket på?
Jo, men det sipprar liksom upp genom locket. Det är någon slags syre, liksom luftutsläpp där det då flyger ut skum. Tänkte jag så här för 3 dagar sedan, alltså det går ju inte. Jag måste alltså stå och övervaka den här jäveln noga, och börjar det skumma över, då stänger jag av och så får det vara klart för den gången. Dagen efter då så gör jag detta, trycker på clean, står och tittar. Och efter 10 sekunder tänker jag då, nu måste jag fortsätta titta här och inte tappa fokus. Men det här går ju ganska bra uppenbarligen, eller hur min hjärna nu funkar. Så jag börjar titta på någonting annat, står en påse cashewnötter bredvid, börjar titta på den. Börjar plocka på mig lite nötter och tittar tillbaka på blendern och den har fortsatt över igen, så det är skum i hela köket. Sen i morse då för några minuter sedan, då tänker jag så här, nu det här är ju intressant. Kan jag behålla fokus i 25-30 sekunder? Kan jag verkligen bestämma mig? Precis som du bestämmer dig för att Emma Molins historia ska du lyssna på från början till slut. Jag får inte tappa fokus här nu. Vem är jag då? Vad lider jag då av för de olika diagnoser? Om jag inte kan i 25 sekunder titta på ett luftutsläpp så att det inte kommer ut massa skum som någon jävla geyser. Och i morse så gör jag detta. Sätter på clean. Det börjar skumma på som jävla, men det läcker inte ur. Vad bra. Och sen, alltså, jag har ju haft en stor tilltro till min egen förmåga att fokusera. Det är du som har ADHD, det är du som har alla diagnoser, det är du som inte kan fokusera. Så att jag ändå då låter ögonen vandra, fast jag hela tiden säger det, inte låt ögonen vandra, inte låt ögonen vandra. Så vandrar ögonen och så svämmar det över igen. Och jag stod och skrek.
Men det där känns nästan som att det är någon tvångstanke snarare då, va? Det är någonting där man får inte göra det där liksom.
Men vi har ett praktiskt exempel till
det
på detta.
Det finns någon film. Vad är det för komedi när någon säger åt någon, inre huvud säger åt någon att man inte får göra det?
Nej, jag tror du tänker paradoxalt nog på filmen Nakna pistolen när han hör
just
i sitt huvud,
I must kill the queen.
O.J. Simpson är det väl? Han säger I must kill the queen, för att då har han blivit hypnotiserad att mörda drottningen av England som är på besök i USA. Och sen så, ja, spoiler alert, lyckas han inte.
Ja.
Så det här är någon slags motsats då. Jag får inte titta bort. Jag får inte titta bort. Det här påminner vi väldigt mycket om. En liknande tvångstanke slår det mig nu. 2003, du och jag är i USA. Vi har filmat första säsongen av High Chaparral. Vi är färdiga med detta. Vi ska åka hem till Sverige. Du och jag, Jonte Ljunggren och Martin Persson, vårt lilla team, ska åka hem. Vi är på flygplatsen LAX. Jonte Ljunggren då, noggrann fotograf, säger till mig, här har du kassetter med 3 avsnitt på. Detta får inte åka igenom säkerhetskontrollen, för då blir de kanske avmagnetiserade. Då är allt vi har filmat borta. Så du måste säga till när du kommer fram nu att de inte får åka igenom röntgen. Och han tar 3 avsnitt, Martin Persson tar 3 avsnitt. Du är inte betrodd med några avsnitt, tror jag. Så kommer vi fram till säkerhetskontrollen. Jag är så jävla nojig över detta, så jag säger bara till mig själv, får inte åka igenom, får inte åka igenom, får inte åka igenom. Sen ser jag mig själv ställa de där jävla kassetterna i en kartong på bandet, och det åker igenom. Och så hör jag Jonte skrika bakifrån, vad fan gör du? Då har de åkt igenom den här jävla röntgen ändå. Och sen blir vi jätteoroliga, men allting löser sig förstås. Men det är så här, man säger åt sig själv, så det kanske blir någon slags låsning då.
Ja, detta ska inte bli någon nej, men och det, allt gick,
tappade du fokus?
Nej, det gjorde jag inte. Men att allt blev, det var en otrolig relief för oss alla när vi insåg att säsongen existerade.
Inte avmagnetiserande.
Det hade varit en jobbigare bila från Kanal 5 att göra. Hallå, det är Fredrik Wikingsson här.
Ring
mig. Vi har varit 3 månader i USA och spelat in och bränt miljoner av era pengar. Ja. Men jag minns när du och jag, vi jobbade ju för René Nyberg för en massa år sedan, och du jobbade även Estelle Milburn. Hon kan ha bytt namn idag, för jag tror att hon är gift.
Kontexten här är att René hade en talkshow på Kanal 5, och jag tror att hon hade sidekicks i form av David Batra och Jonas Lexell. och vi var där för att göra research och hitta på kanske så här tänkbara sketcher och sånt. Det här är år 99 tror jag.
Vad fan, är inte David Batra och Jonas Lexell med i Alla mot alla?
David Batra har tackat nej, och Jonas Lexell har vi funderat på men inte riktigt frågat.
Ligger det i linje med David Batras, och nu ska gudarna veta att jag verkligen gillar David Batra, men det ligger lite i linje med hans personlighet att inte tacka ja.
Det var lustigt, för jag mötte honom på gatan för kanske 2 månader sedan. Vi har ju frågat om han vill vara med sin fru Anna Kinberg Batra. Det har varit ett toppenpar.
Men jag kan förstå att en människa som har varit politiker.
Ja, jag ska komma till det bara. Att han sitter då där, och hans då special elefanten i rummet som handlar just om äktenskapet med Anna Kinberg Batra och att vara gift med politiker och så vidare, den har då precis lagts ut på Netflix. Så jag säger till honom att grattis, vad kul att din special ligger på Netflix. Han sitter på någon utservering och jag stannar till och så börjar vi prata lite grann. Och vad kul att den ligger på Netflix. Ja, han är ju ödmjuk som djävulen alltid. Och då säger han, hur går det för er? Jo, men Alla mot alla. Filip är pitchar Alla mot alla för Netflix. Alltså internationella marknaden kanske den kan hamna på. Men det jag inser är att David Batra tror att vi försöker sälja svenska program av Alla mot alla. Det är liksom så här, Markus Krunegård sitter och att det ska visas i USA på Netflix. Så han missförstod hela min... Det var, jag var tvungen att mässa honom senare på kväll. Om han tror att vi försöker sälja liksom svenska program där Jerka Johansson sitter...
Då är hans liv i grunden omskakat.
Hur som helst, jag frågar honom givetvis, kan inte du och Anna Kinberg bara ställa upp? Jag vet inte, vi hoppas väl att det ska bli av någon.
Men det är någon slags, med hans älskvärt liksom akademiska aura, det finns en fallhöjd där som jag kan respektera. Det här är ett lekprogram givetvis, men det är ändå så att fallhöjden är ju, den är ytterst personlig många gånger. Det handlar bara om att man själv känner att nu är jag på väg att falla ner här om jag inte kan den här frågan om Vietnamkriget, och då kan det inte vara värt att vara med i programmet kanske. Men René Nyberg och Estelle Milburn då, vi jobbade med dem och vi hade väl lite drömmar om att göra egna grejer, och de var väldigt, måste man säga, väldigt supportive för detta, och då kom jag ihåg att vi bjöd hem dem på middag till min lägenhet på Erstagatan i Stockholm.
Det här minns inte jag. Var jag med då?
Ja, du var med då. Absolut.
Okej, så året är 1999. Du och jag är 24-25. Vi drömmer om tv. Vi jobbar, precis kommit in i branschen. Vi bjuder hem 2 pampar till din lägenhet. Vad är vår avsikt då? Att nu ska vi smörja
dem? Nej, men jag säger, det var också sjukt för oss. En tv-kändis, René Nyberg, tar av sin dyrbara tid och kommer hem till oss. Ja, men jag vet inte. Vi var så här, tänkte, det blir roligt för dem. Nu kommer vi vara roliga och så vidare. Så tackade de ja, kanske för att de hade någon känsla av att de här killarna kan vi kanske jobba med i framtiden. Jag vet inte, men detta som jag nu ska berätta var apropå den här mixern som svämmar över av skum. Mm. Och jag kommer ihåg, vi kämpade rätt hårt, det skulle vara coolt och bra och god mat.
Nu vet jag var du är på väg, och jag minns detta. Och
jag vet inte om du är på, vet vad vi är på väg, men vi skulle blanda drinkar.
Ja, jag vet precis
nämligen
att det var dit du var på väg. Och det är kul, för detta ger mig så här retroaktiva rysningar.
Då skulle vi göra Cuba Libres, tror jag, som är rom och Coca-Cola och väl lime och sånt där. Det finns massa manliga drinkexperter där ute som säger, du måste...
En viktig detalj här är väl liksom kontexten, tidsandan också. Slutet på 90-talet det pågick någon slags revival för The Rat Pack, och att man skulle vara lite belevad, och man skulle liksom man skulle kunna drinka. Det var liksom typ lite viktigt då. Man skulle liksom vara man of the world eller woman of the world. Man skulle liksom kunna.
Det kanske man kan. Det finns ju fortfarande det där, som när jag stod och jag skulle blanda en Mai Tai när vi var ute och reste här i somras, för att jag hade tid att göra sånt. Jag tyckte det var lite kul. Och det var, då hade jag gjort den, och stod det en kompis till oss och tittade på mig när jag gjorde det här. Den är Brian för övrigt, som så ofta kommer vi. Och då sa han, you need 2 types of rum in a Mai Tai. Just den där hur stor blir skillnaden? Jag vet inte. Men då stod vi i mitt kök.
Men den viktiga skillnaden här är att när du blandar en drink för Brian nu, då är du relativt trygg i dig själv och du bryr dig inte så jättemycket. 1998-99, när vi är 23-24 år gamla och ska imponera på René Nyberg och Estelle Milburn som har sett allt i våra ögon, då är vi ju sköra.
Jo, men jag vet inte fan hur säker man är idag ens när man står och blandar en drink. Jag vet inte, de där drinkblandar ränderna går liksom aldrig in.
Man bryr sig inte så mycket om man blir smälld på fingrarna. Det var ju värre för när man var yngre.
Ja, men då vet jag att det här är jag som gör du, men jag gör det och du reagerar inte. Det vill säga, häller i dem. Jag sprutar i lite lime i det där.
Bara att du sprutar i lime känns.
Ja, men det vet jag. Det där tror jag berättat när jag kom till Stockholm. Jag ska idag välja att berätta alla namn, men då var det en kompis till oss som heter Johan Molander, som kommer ursprungligen från Nyköping men bor nu i Stockholm och Barcelona, tror jag. Väldigt framgångsrik entreprenör blev han. Men han då var på Värnpliktsnytt, där jag gjorde min värnplikt då. Man hade en tidning och man började som journalist. Det var otroligt kul. Jag vet att du hatar att höra om Värnpliktsnytt, så jag ska inte prata mer om Värnpliktsnytt. Men då kom jag ihåg efter en dag, han hade, jag vet inte fan, han hade liksom jobbat så han hade lite pengar, så han sa, ah, vill du gå med till East eller? Ja, sa jag. Och så beställde han in då, vad ska du ha? Och sa han, och jag sa, jag vet inte. Så hörde jag hur han beställde. Ja,
Men vad, East låter ju lite grann som att det är någon, det skulle kunna vara en indie, liksom, så här, en helt vanlig kvarterskog. East var ju något av det trendigaste man kunde besöka på Stureplan då. Alltså, det var ju hiphopklubb där.
Ja, precis. Det var dit Harrison Ford typ gick om han var och skulle göra reklam för en film. Ja, men i alla fall, då sa jag en vodka lime, och då sa jag också, ja, jag tar väl en vodka lime. Vodka lime. Och grejen med den var ju att den var helt fullsmockad med lime-skivor. Och då hade jag aldrig sett lime. Jag frågade, vad är det där? Sa jag. Ja, men han tittade ju på mig då och sa, vad är det här? Och så sa han bara, men liksom förföriska ögon. Nej, ögon med löfte om att det fanns en större värld där ute än Köping.
Ja, förstår och du vad jag ögon, menar? Ögon som antyder, han är inte från Stockholm, men jävlar vad snabbt han har blivit Stockholm.
Ja, eller försöker bli Stockholm snarare.
Ja, vet du vad? Gud var i Stockholm när han skapade Johan Molander.
Exakt, och hos mig, han satt i en laggård när han skapade mig. Ja, men då sa han bara, det här är lime, Filip. Och det är otroligt att han inte hånskrattade åt mig. Nej. Någonstans.
Han var pedagogisk. Han ville liksom föra in dig i finrummet.
Ja, men han var väl i chock och jag hade ingen aning om vad det var i alla fall. Men, och då hade jag sprutat i lime i den här då, med mixen när René och Estelle...
Cuba Libre blender.
Ja, en vanlig sån här skakar. Men då häller jag...
Vi är denna vecka sponsrade av Dressman och förra veckan snackade vi om linnekostymer. Det är ju sånt som hör årstiden till. Det är liksom, man känner sig som att man går upp i en annan nivå på något sätt när man har en linnekostym, tycker jag.
Det är lätt att börja snacka om talented Mr. Ripley och sådär. Och så kan man tänka. Men om man ser sig själv i spegeln då är det sannoliken inte linnekostymens fel. Den är ju kanon, den marinblå linnekostymen eller den ljusa linnekostymen. Sen får man ju leva med att man inte ser ut som liksom Jude Law. Det får man försöka.
Ja, men det kan man kan inte ha den kravbilden på sig själv riktigt. Men det är någonting med den här. På vintern är det ju ofta för dig och mig i tv och annat mörka kostymer. Att kunna ha en ljus linnekostym när det är sommar, ja, men då känner man sig som att man tillhör någon liksom ministratosfär åtminstone. Dressman jobbar med högkvalitativa leverantörer, så man vet att man får bra kvalitet på plaggen, och som vi har nämnt förut så finns det massa olika storlekar och passformer, så det finns verkligen något för alla här. Man vet att man hittar det man behöver när man går till Dressman.
Och just nu har Dressman 30% rabatt på alla kostymer, så gå in på dressman.com eller besök någon av deras många butiker. Vi säger stort tack till Dressman. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Syn kommer i olika smaker, styrkor och format, och i sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare så finns en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com, N-I-Q-O.com, och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är denna vecka sponsrade av Finnair, som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair så är det ju hög kvalitet och service. Alla gånger man har rest med Finnair, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med Finnair som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul, är det dit man ska åka nästa gång?
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan, med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair.
I Coca-Cola i mixen. Du reagerar inte, ska sägas. Jag vill också,
nej,
dra ner dig.
Jag står och tittar och tänker så här, där sitter de där kvinnorna, de har sett mycket, men nu får de se Filip blanda lime i en drink. Det borde imponera på dem. Coca-Colan tar jag liksom inte in.
Och så skakar jag på det där sättet jag hade sett att man gör, kanske i filmen Cocktail, när man har liksom, man har den här shaken liksom lite över axeln.
Axeln, ja, verkligen.
Och sen tar jag av toppen genom att slå som de alltid gör.
Nej, 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 du tar inte av den. Jag minns ju att det är väldigt tydligt. Det här är liksom infräst i ögonen. Den sprängs ju av mig.
Det sprutar. Det var ju saneringsläge efteråt på det här lilla köket. För att det var, ja.
Men det var lite som den här sketchen när Jonas Inde är skitgubb och det blir något baksug och det flyter liksom avloppsvatten över hela. Det bara sprutar överallt.
Och men det var ju kanske inte man-made, så att säga. Det var väl mer av en slump, va? Det var ju inte så att han var sjuk. Men det var ungefär som min pappa första gången han dejtade min mamma, att han bjöd då på så här vad heter det, djupfryst eller vad fan det heter, lasagne. Ja. In med den i ugnen, och sen när det här kanske berättar, men så öppnar han ugnen då, och så ser mamma, men hinner inte stoppa honom. När han tar ut då den här lasagnen med sina bara händer,
220 grader värme, ja precis.
Ja, den slutade då på akuten. Mm. Vilket är också ett sätt, tror jag, att mötas. Mm. Och att bli förälskade i varandra.
Men det cementerade ju också deras roller redan på första dejten.
I allra högsta grad. Jag skulle, ja, just
med honom som bortkommen och liksom tillintetgjord, och hon som någon slags halvbossig ändå, men älskvärd, men ändå som har kommandot.
Men apropå det här, liksom det här alluderar ju på något sätt till de här ögonblicken i ens liv, den där känslan av ångest som du och jag drabbades av där och då. Mm. Känslan av att där gick vårt tåg, och det är klart att de inte, ja, bedömer med vår talang hur vi, liksom, på om jag kan göra en Cuba Libre eller inte. Men det är ändå den där känslan av nej, det där får.
Nej, men det var ju liksom de är både René och Estelle är väl typ från Stockholm, det känns så också. Det är någonting, första åren i Stockholm, det kan man ju säga till yngre lyssnare, man kommer till Stockholm, man har ett onödigt mindervärdeskomplex då, där man,
nej, liksom, jag tror inte det går, är det onödigt? Är det onödigt?
Nej, okej, det är rimligt då, men på samma sätt som man vill inte bli tagen för turist när man är i New York eller London, man vill inte gå omkring med en karta, man vill smälta in, man vill bli tagen för att man har i sammanhanget att göra. Och när du står och liksom lite kaxigt, du kanske har en kökshandduk slängd över axeln till och med, vad vet jag, men så tar du shaken över axeln. De kanske till och med reagerat på, men du kan ju inte ha kolsyra i en shaker. Men de har inte sagt någonting. Och det exploderar Coca-Cola och rom och lime förstås i hela detta kök. Det stänker på dem, det stänker på mig, det stänker på dig, på väggarna, överallt. Det är Coca-Cola överallt.
Men att det, jag tycker att det är fascinerande. Jag tror inte man ska ägna sig för mycket åt att återvända till ångestframkallande ögonblick i ens liv.
Jo, men det tror jag att man ska göra, för det får en att inse, vem fan bryr sig om 100 år? Om man har den där känslan när.
Jo, men varför? Jo, vem fan bryr sig om 100 år? Uppenbarligen bryr ju jag mig 10 år senare, så att säga.
fast du ser tillbaka på det med ett snett leende nu. Det är inte bilar på
sig. För ibland sätt. Är ju ångest är ju ibland väldigt tydligt vad det handlar om, så att säga. Okej, jag har gjort något dumt. Den här ångesten kan jag väldigt lätt liksom identifiera. Ursprunget kan jag identifiera väldigt lätt. Mm. Men ibland är det ju något ytterst abstrakt, så att säga. Och det här är den typen av ångest som jag tror skulle kunna bli abstrakt. Just ja. Nej, vad kan det vara? Ja, men var det att jag tänkte på när René och Estelle var på middag och jag skakade en Cuba Libre? Det är så här, ja, du vet. Och det kan ändå förstöra en dag. Och det som fascinerar mig lite med det här också är att man ständigt, jag vet, dina barn är väl större nu, men å andra sidan så kan de slänga vad fan som helst i en mix. Men jag ser mina barn och man köper en läsk åt dem, och så börjar de då, redan när man liksom går ut ur 7-Eleven, att skaka den här läsken. Mm. Och vet vad som kan. Och då är man så här, ni kan ju inte skaka läsken!
Men
sluta,
tror du inte
nu,
att barn ibland gör det? De vet vad som kommer att hända, men de tycker också att det är kul. De får stå i centrum när den där olyckan, inom citattecken, händer.
Jo, men jag menar bara att man har inte riktigt mandat att säga det till dem. För det där beteendet, liksom, det beteendet kommer existera uppenbarligen fram till 25 års ålder, ja, och kanske alltjämt nu. Mm. När man liksom sätter sig på de höga hästarna inför sina barn.
Man, vissa saker kommer man ju inte kunna lära sig. Det var därför jag kommer tänka på det. Min dotter, jag sitter under hennes loftsäng just nu när jag poddar. Jag brukar inte göra det, men det är något jävla arbete som pågår i närheten av det rummet. Så jag var tvungen att byta rum. Och apropå det här med fokus bara. Jag vet nu, eftersom jag sitter bara liksom 2 decimeter under ett lofttak, när den här podden är klar. Jag vet nu att jag får inte resa mig rakt upp som jag alltid brukar göra när jag stänger av micken. Jag kommer att göra det och slå i huvudet. Detta vet jag redan nu. Det vill säga, den koncentrationen när jag säger till mig själv, res dig inte bara rakt upp, för du kommer slå huvudet i en loftsäng. Jag vet ju att jag kommer att misslyckas med det. På samma sätt som man vet att även om man säger åt barn, skaka inte flaskan, så kommer de att göra det nästa gång de har en flaska också. Vissa saker lär man sig helt enkelt inte.
Ja, men så är det givetvis. Och det var fan, så får väl livet vara. Apropå loftsäng då, så måste jag säga att jag var på en bondgård med mina barn och bodde där. Och då hör, det är min tjej som bara hör ett jätteskrik. Vad händer nu? Och sen blir det tyst. Och just när det blir tyst så blir man rädd. Och så visar det sig då att min dotter har puttat ner honom från loftsängen. Det är inte bra. Han stod där. Men då var jag tvungen att berätta hur farligt det var. Då visade, ser ni den här pannan jag har? Du vet, min gamla panna med massa streck i. Vad är det, vad Lundell ändå i ett av sina bästa ögonblick i någon låt, när han bara går runt och promenerar i Stockholm. Kanske ska vi avsluta den här podden med den. Jag tycker att den är väldigt härlig. Han pratar.
Den är 11 minuter lång. 11 minuter lång kanske.
Jag tror, men vi kan väl ta något brottstycke ur det.
Ja, låten heter Högtryck. Så här sjunger han då, eller pratsjunger han. Ser ni alla de här rynkorna i det här facet? Har jag gjort mig förtjänt av dem? Ja, det har jag.
Jag sa inte det till mina barn, men jag sa, ser ni, jag är sydd så många gånger i pannan för att jag, när jag var liten, och det, jag vet inte vad det här har med att göra, så många gånger ramlade ner ur loftsängar. Bland annat när vi var på någon båt mellan, inte fan vet jag, Trelleborg och Travemünde. Mamma sitter och räknar semesterkassan. Det var ju liksom myntläge på det, för vi hade så dåligt med pengar. Ja. Då bara flyger jag ner med huvudet före, rätt ner i bordskanten. Det var jobbigt. Ja, samma resa så bilar vi ner i Europa, stannar i Schweiz någonstans, och jag har väldigt mycket energi när vi kommer till hotellrummet. Så jag börjar springa runt i hotellrummet och springer rätt in i sängkanten och får sy igen. Mm. Men då försöker jag säga till dem, ser ni den här pannan? Har jag förtjänat den? Men jag sa, det här är vad som händer. Ni kommer behöva sys i pannan.
Jo, men det, problemet med din panna är att den är inte så avskräckande. En sak om man har blivit av med ett ben eller en arm. Ser ni den här liksom stumpen på armen? Vill ni ha det så? Ja, men din panna...
Har jag förtjänat den? Har jag gjort mig förtjänt av den?
Din panna är ju en vanlig panna, men det är inte så avskräckande för dem. Det är inte så effektiv storytelling.
Nej, och därmed jag säger att det funkar inte. Barn förresten, ska jag säga barn förresten. Vilken otrolig liksom brygga in i något nytt. Men de befinner sig i lägenheten här med mig nu.
Jag tycker att de är väldigt lugna, låter det som. Jag var lite, fasade lite för detta att det skulle bli någon slags kaospodd, vilket kan vara kul ibland för visso, men du är ensam med barnen i Stockholm och de sköter sig.
Jag vet heller inte vad som händer just nu. Det är väldigt tyst.
De kanske, har du en blender i köket?
Det har jag, men den är åtminstone inte inkopplad. Där, så långt är de inte framme i liksom sin utveckling att de inser att för att något ska snurra så krävs det el.
De är, kör ner tandkräm och tandborste i blendern. Dit
ja.
De inte.
Ja, men de är lugna nu. Du träffar dem i veckan. De är förhållandevis lugna, men det är, pågår det är ändå en hel del konflikter. Ständigt.
Ja, men det är så här, Ilse som är sex Tage är ju 2 år yngre då, och det är ju tydligt då att hon, jag hörde nämligen när Tage ville vara och leka med henne att hon sa, Tage, I need some space. Vilket var något av det starkaste jag hört i mitt liv. Alltså de pratar ju engelska blandade, det är inget konstigt alls, men I need some space är så jävla vuxet att säga. Att säga det till sin lillebror, fattar Tage vad det betyder?
Nej, det tror jag inte. Jag skulle säga att det skiljer inte ens 2 år mellan dem. Men det är bara, i passet. Egentligen är det skiljer det många fler år mellan dem.
Generationer mellan dem.
Men för det var väldigt starkt. Björn Ranelid är ju med och tävlar också i Alla mot alla. Men han med sin, du vet, magiska personlighet som vissa då kan så här, tycka att de dechiffrerar och du vet sådär att det blir för manierat. Jag älskar ju Björn för att han är sådär.
Vad var Gud på för humör när han skapade Björn Ranelid?
Ja, vad var han på för humör då? Det
var ju liksom att se det stora i det lilla humör. Kanske hade Gud provat LSD första gången. Var
han
helt
kanske är, han kan ha suttit på en sommaräng och sett såna där, du vet, så här vilda blommor heter det, så jävla fint med Wildflowers som det heter på, vilken låt det är av Tom Petty, den heter Wildflowers va?
Det är den vi får sluta på det med, inte
vilken låt, vilken jag kommer, jag är som liksom Meg Ryan i Harry mot Sally. Nu kommer jag när jag tänker på Wildflowers.
Och snart ska du slå i Tony en tröskel.
Ja, men så sitter han där och tittar på dem, du vet, så här, av vinden vaggande vildblommorna. Och då tänker jag, nu skapar jag Björn Ranelid. Nu skapar jag en man som är kapabel att sätta ord på det han ser när han sitter på ett fält. Kanske, jag vet inte. Kanske. Men plötsligt så säger han, kom, säger han till mina barn. Och han sitter alltid liksom lite för sig själv i den här korridoren och äter. Så går jag liksom, så ser jag att de är helt fängslade av Björn Ranelid. Och han sitter där och pratar med honom. Detta har jag en bild på till och med, när de sitter med det. Och då så liksom står jag lite bakom och säger, förstår ni barn att det vackraste som finns på hela jorden är kärleken mellan 2 syskon? Och då har de liksom precis bråkat att han ska... Men det kändes som att det bet på något sätt.
Ja, men så här, att Ilse tar in det köper jag. Att Tage tar in det är mindre sannolikt. Detta sagt med respekt till Tage, men det kan du väl köpa, han är 4.
Ja, herregud, han fyller snart 5.
I det här läget hatar han ju sin syra som vill ha space. Hur ska han låta den här karismatiske, långhårig mannen från Skåne övertala honom om motsatsen?
Nej, jag vet inte, men det kändes som att det betyder något. Nu blir jag lite orolig, för nu går de runt här i lägenheten. De tittar på lite iPad och sånt där. Men nu så hör de vad jag säger. Och Ilse är väldigt bra på att förstå vad jag säger. För det jag ska berätta handlar om henne. Lite tystare. Men ja. Det, nu handlar det om vad som föregick den här poddinspelningen. Jag försköt inspelningen en halvtimme till dig och skrev, det är lite kaos.
Precis här. Samtidigt som du skrev detta så stod alltså mitt, sprutade skum i hela mitt kök.
Så det var lite kaos hos dig också. Ja. Men då i alla fall så var min ambition att, att jag liksom skulle få dem att vara lugna inför den här inspelningen. Du är ju väldigt förstående kring det här, men jag vet ju också att du tycker det är väldigt skönt att det här får ta den tid det brukar ta, och sen kan du liksom återhämta dig från Alla mot alla inspelningarna genom att slå dig ner i soffan och slå på Lawrence of Arabia igen för hundrade gång. Så att du vill inte att det här ska liksom, att det ska bli för många start-stopp upplevelser för dig under den här podcast-inspelningen.
Det helst inte.
Nej, och det vill inte jag heller givetvis. Nu ska vi se. Ja, nu går den här väldigt nära mig här. Men då så märker jag att Tage sitter och bygger Lego och han ska bygga någon inte vet, så här, Avengers-figur liksom, eller vad det är han ska bygga. Ja, det är väldigt många småbitar. Jag känner kul att du verkligen tar dig an det här. Det kommer förmodligen inte gå så bra. Jag försökte visa honom den här instruktionen att du börjar där 1, 2, 3, men han valde att köra en mer någon slags frifräsare variant. Att han skulle bygga den där utan huvud. Eller ur eget huvud. Ja, så ska hon sätta sig då, min dotter, äta frukost och titta på någonting. Hon är på paddan, han är då, gör Lego. Och då säger jag, du vill inte sitta så där nära honom. För jag vet exakt vad som ska hända då. Precis. Vad gör du, Lise? Du borstar håret. Ja, precis. Jag vet inte om jag kan berätta den här historien.
Men så här då. Är det inte roligare? Du mässade bara kort brottstycken om vad som höll på att hända, varför du var försenad. Så jag kan väl då, för att du inte ska behöva prata inför dina barn, du har ju hörlurar på sig, de hör ju ingenting. Så jag säger vad jag tror hände och så kan du säga ja eller nej helt enkelt.
Ja, jag ska bara förutsättningarna kan jag dra snabbt då. Det vill säga att hon ville sitta nära honom och det är då så att säga, det är en ödestiger förutsättning för någon slags konfrontation då.
Och, ja, det är en ödestiger förutsättning för harmoni.
Ja, och vi vet ju, vi som har barn, att det där sker. Hon placerar sig där bara. Det är liksom bara en... Det är liksom en så att
100%
säga,
en provokation och ett sätt att få igång ett brott.
Det är försatsen innan det fullständigt brakar loss, om man nu kan använda en sån term.
Hon sitter och pre-kammar, om man så vill.
Ja, och jag sitter där då och försöker då få detta att...
Du försöker avstyra detta.
Ja, och då händer några grejer.
Hon sitter ju där för att hon vill förstöra hans legobyggande förstås. Lägga sig i det och pilla och ta bort bitar och så vidare.
Ja.
Och sen så blir Tage ledsen och börjar gråta och ledsen på sin syster.
Ja, precis. Och jag försöker då ha en vuxen diskussion med henne.
Och när du efter några minuter inser att det här med vuxen diskussion inte riktigt funkar, då känner du...
Vet du vad du gör nu? Vet du vad det som händer nu? Det hovras kring mig här vid det här bordet.
Ilse och Tage är runt dig, men de hör inte mig. Och jag upplever en slags berusande frihet i att kunna prata med dig utan att de hör detta. Men du är trött. Du har ju jobbat mycket på sistone. Du är med barn, du är ensam med barn, du sover dåligt på nätterna. Det som först sker, det är att du försöker vara resonlig med din dotter och säga, men hör du, Ilse, kan du inte sitta liksom 2 meter bort, så kan han hålla på med sitt, du håller på med ditt. Hon käftar emot, som barn gör. Och du håller på med det här ett tag, du försöker vara resonlig. Hon säger till dig, you're turning red, dad. Hon säger det med en retlig ton. Hon säger, pappa, du håller på...
Fruktansvärt var det. Ja. Det var fruktansvärt.
You're turning red, dad. Och det är på ett sätt som då är retfullt och som gör dig arg förstås, men du är också trött. Ja. Så det är liksom inte ilska, det är ingen explosion som kommer. Istället känner du...
Nej, men jag testar att... Först testar jag att höja
rösten. Självklart höjer du rösten, du är irriterad. Detta biter inte.
Nej.
Du känner då hur det liksom snörper ihop sig i halsen. För du är så trött att du vill inte ha det här bråket nu. Du älskar dina barn, kan de inte bara älska varann jämt? Så du känner hur gråt kommer. Det är lätt vanligtvis att bara harkla bort den där klumpen i halsen och skälla vidare.
Ja, men just för att man har aldrig så här, det som är nytt för mig, jag har aldrig testat, oftast, och det kan du känna igen det, det man har testat och det som till slut funkar oftast är ju att ösa på med ganska stark volym. Så
att
är det.
Skälla på. Ja,
eller nu blir det inget sånt där som man har lovat.
Nu blir det ingen godis, nu blir det ingen glass och så vidare. Hot eller skrik är det som man oftast hemfaller till. 99 gånger av 100.
Och det tycker jag, man kan hoppas, jag ibland känner att man vill försöka, man söker och tigger förståelse och identifikation, det vill säga alla dessa hot. Mm. Alla dessa hot om sånt. Ingen glass, ingen godis. Jag vet inte om jag någon gång har hållit det.
Nej.
Jag tror aldrig jag har hållit det.
Och detta vet din smarta dotter om.
Jo, jag vet, men du vet så här, jag kan inte tänka mig att du har hållit de löftena heller, så att säga. Det finns ju en viss typ av föräldrar som Gud också skapade. Någon dag när han kanske kände sig stressad och var disciplinerad. Han hade mycket att göra en dag, så han tänkte, det är inga störningsmoment här.
Ja, men det var en dag när Gud hade checkat av 20 grejer från to-do-listan och kände sig.
Han kände sig också konsekvent. Gud kände sig konsekvent.
Och skapade han föräldrar vars hot också hålls. Själv säger man, nu blir det ingen glass idag. 20 minuter senare så gynnas man av att köpa barnen glass. Ja, då köper man barnen glass. Och därmed urholkar man sina egna hotbilder. Och det funkar inte. Detta vet du om. Detta vet din dotter om. Så du tänker så här, när du känner snörpet i halsen. Om jag har läst situationen rätt. Du känner snörpet i halsen. Vanligtvis trycker du undan det och skäller eller hotar. Den här gången tänker du, jag måste prova något nytt. Jag ska prova nu att bejaka gråten och att förtvivlat gråta inför min dotter för att se om det kan få henne att flytta bort en.
Det som jag gör i det här läget, och det här kan jag berätta, är att jag går in i sovrummet för att liksom riktigt ta fram det, så att det inte är tveksamt, att det bara är lite vatten.
Du lämnar köksbordet och dina bråkande barn, går in i ditt sovrum, stänger dörren, bejakar gråten, så att när du kommer ut så ska det vara en effektfull reveal på ditt ansikte.
Och jag gör det lite, vet du vad jag gör också? Jag gör det
intressanta i ditt ansikte är inte längre pannan, det är ögonen.
Jag går tillbaka ut ur sovrummet och så går jag in med liksom ryggen mot dem och att det ska mer höras. Ja. Jag hulkar liksom lite.
Du står med ryggen mot barnen, diskar, hulkar, väcker deras intresse, vänder dig om. Revealen är fullständig, pappa gråter.
Ja, den är fullständig. Ja.
Pappa gråter.
Och då tittar hon,
hur funkar det?
Hon tittar på mig. Och jag får då ta bort det som används när man vill ha bra ljud, det man sätter på öronen när man tittar på en film, så att säga. Och jag trodde direkt att de skulle då plockas av och att det skulle komma en gigantisk kram. Det är ju det man hoppas i det läget.
Det här ska jag erkänna då. Det här är liksom inget koketteri eller någonting. Jag har aldrig riktigt använt den metoden när mina barn var små. Det vill säga att okej, nu bejakar jag gråten. Nu ska jag väcka den typen av empati hos min dotter för att få det jag vill, det vill säga lugn och ro här. Funkar det? Det är ju tips till alla småbarnsföräldrar eller blivande. Funkar det att gråta inför sina barn? Hur reagerade Ilse?
Ja, men det var mest omtumlande för sonen, tror jag. Som direkt på något sätt utstrålade empati. Medan då den andra personen i syskon sa, bara lyfte liksom på lurarna och bara,
hörlurarna, ja.
Now you're childish, säger hon till mig.
Det blir extra mörkt att det är på engelska på något sätt. Det blir liksom mästrande.
Den exakta frasen är, now you're being childish. Och det var liksom så här. Efter det blev ju tårarna nästan på riktigt.
Tables turn.
Men det som är skönt med det där, tänkte jag, vissa saker vill man ju inte göra. Man vill inte liksom som förälder med sin partner och så vidare bråka inför barn och så där. Det hände mycket när jag växte upp. Det kan jag stå för och det kan mina föräldrar stå för. Det tyckte jag var jävligt jobbigt. För då kom tårarna ur det. Två föräldrar som gråter och då tänker ju barnen. Det tror jag kan skaka om barn. Sånt kan hända, sannoliken. Man kan inte vara förälder ett helt liv och greja det liksom. Men jag kände, den här var intressant, för den här borde ju göra rätt avtryck hos dem. Att även nu är jag så dum så att den här stora människan som ska vara min, som tar hand om mig, som ger mig mat, som gör att jag lever, den personen
vill, du reducerar sant till något annat.
Ja, men man vill inte att han ska vara ledsen, för då kan inte jag, då blir det ju ingen glass, så att säga.
När hon då på första försöket genomskådar detta, då har du ju spelat ut det kortet är bortspelat nu.
Ja, då för all framtid, menar du?
Ja, det är klart. Om hon greppar det när hon är 6, tror du att hon, när hon är 13, tror du hon kommer sitta och, nej, men pappa, gråt inte när du står och diskar.
Ja, men hon kanske kommer förstå att de lite senare, att de är mer real. Det kanske det, realness kanske inte är någonting hon ännu är bekant med. Jag vet inte.
Tvärtom. Alltså, hon är ju så intuitiv att hon fattar att det där var inte på riktigt. Så hon, du kan säkert gråta på riktigt framför henne och då kommer hon att köpa.
Ja, men
använda det som ett verktyg.
Ja, men du har varit väldigt under föräldraskapet, så det är inte ofta man liksom bollar idéer. Man gör ju så gott man kan. Men det har jag även sett dig jobba, och det bland det första du sa var att vara förälder går ut på att bli bra på att ljuga. Och vilket du stämmer, för man måste hela tiden hitta på, du vet, anledningar
till. Men det finns ett klassiska exemplet var när Ola Lindholm, som var chefredaktör på Kamratposten, han åkte ju dit med, det var något som hände med droger, jag minns inte detaljerna. Han sa då, jag är oskyldig, och så fick han då avgå som chefredaktör på Kamratposten. Och indignerade ledarskribenter, det var ju en jättestor sak. Då skrev de så här: Ola Lindholm, en sak ska du veta. Man ljuger inte för barn. För han, de tyckte att han hade ljugit för sina läsare då, som läser Kamratposten. Och jag minns att jag bara tänkte, man ljuger ju jämt! Man ljuger 10 gånger per dag för sina barn. Det är väl jättebra att Kamratpostens läsare lär sig det. Man ljuger jämt!
Ja, eller är det, det är ju inte bra att de läsarna lär sig det, för då blir det ju you're being childish. Då förstår vad jag menar, eller inte childish, men då blir det jaha. Det okay, talas då, inte sanning.
Poängen här är inte huruvida Ola Lindholm liksom rätt eller fel. Poängen
nej, absolut nej, det var inte det jag menar, men jag menar man vill ju helst inte att den tidningens läsare ska veta att deras föräldrar ständigt ljuger.
Att då sant. Är det liksom, man vill inte att Kamratposten ska ge sina unga läsare nycklar till att se igenom sina föräldrars lögner.
Jag menar det är väl snarare det var bra att det skulle vara viktigt att alla föräldrar får reda på att lögn är en av de mest gångbara metoderna.
Ja,
och jag har, precis du och jag, jag tror att du och jag är väldigt bra på att ha noll ångest för det också.
Men lögnerna är ju ofta på nivån att liksom glassfabriken har brunnit ner eller du vet.
Jag vet, men jag tror nog du har rivit av någon lögn som har varit på gränsen också.
Vad skulle ens vara på gränsen för barn?
Men det är väl kanske man snackar om att jag har varit på sjukhuset och det är väldigt allvarligt. Jag vet inte, förstår vad jag menar. Jag måste åka dit eller vad fan som helst. Någonting som också ska väcka lite just på något sätt känslor.
Men vänta nu, det är ju inte så att jag säger till mina barn, hörru, ni måste vara snälla mot mig för jag har precis kommit hem från sjukhuset med dåliga besked. Där är man ju inte.
Nej, men lite, du behöver ju inte gå så långt, men du kanske är trött, du kanske är bakis och du säger, nu måste ni lämna mig i fred för jag har precis dragit ut en tand.
Ja, okay.
Jag har jätteont i tanden. Visst. Jag vet inte. Ja. I föräldrarskapet så anammar man ju ofta bara samma metoder, må det bära eller brista. Man använder ju dem som såhär. De som har burit använder man ju ofta. I detta fall så var det väldigt intressant det där. Jag vet inte vad, det var ett uppvak. Det var en härlig känsla också att nu ska jag testa det här.
Ja, jag förstår det.
För det vill säga, det är helt sjukt, men det är nästan som att testa en ny sexuell ställning.
En ny drog. Förstår du vad jag menar?
Ja, en ny drog, allting. Nu ska jag testa det här. Mm. Och gör det. Och faller platt.
Mm, bilan faller.
Men hade kanske funkat med min yngre son, tror jag. Så är det. Vi är ju sällan en pappapodd. Men här verkligen. Kände jag att det var ett hands-on tips, men som inte nödvändigtvis kommer liksom funkar då. Men det var ändå så här att hitta på nya grejer och man försöker sig fram. Man kommer aldrig någonsin lyckas och vara fullt ut perfekt. Människor som säger att de är riktigt bra på det här med att ha barn, de tror ju aldrig ett skit på. För det, och det är, så här, är det någon sak man vet är att liksom tittarsiffror kan gå upp och ner. Men här är ju ofta tittarsiffrorna ganska dåliga. Och man, då så ser livet ut. Man
som får förälder, bara, ja men absolut.
Jag menar det. Och, då, så här, och ja, jag vet inte om vi behöver cirkelsluta så mycket. Men just den där, vi snackar om ångest, att återvända till ångest. Det var ju liksom ångest som var väldigt närvarande. Men när man inser, jag vet inte hur det här ska gå. Kommer jag kunna spela in den här podden? Fredrik vill ju titta på Lawrence of Arabia snart. Jag måste kunna spela. Ja, och det gick lite plus bulle.
Ja, de har fått bulle.
Ja, såklart.
Du bor ju bredvid Café Saturnus som har då Stockholms eller Sveriges största kanelbullar. Är det sådana de trycker i sig?
Ja, men,
de stora som,
ja
som
precis.
Tallrikar.
Men då köper man en, delar på 4, lägger 2 i frysen. Som att man har dem redo som ett, liksom, du vet, ett jävla liksom, skallerormsvaccin. Du vet. Vad fan?
Eller, serum.
Ja, serum. Vad fan är serumet nu? Ja. Här är det. Ja. Ni har varit jätteduktiga barn. Hallå? Hör ni hur duktiga jag tycker att ni har varit? Tage? Nu är jag färdig. Tycker du, ni har ju varit helt tysta. Har ni varit snälla mot varandra? Tage, har Ilse varit snäll mot dig? Men kan ni nicka ni? Det är inte audio. Kan du säga ja? Ja. Tage nickar va? Det är svaga Jan här. Men det har varit... Nu ska jag då avsluta den här podcasten och så ska vi gå på Vasamuseet.
Jag tänker nu en enda sak. Det är att när podden är slut nu ska jag inte resa mig upp. För då kommer det här ljudet att inträffa med huvudet i loftsäng. Det kommer alltså inte hända nu om jag inte tappar fokus inom de närmsta 11 sekunderna. Så nära är vi slutet på podden och att få lyssna på Tom Pettys Wildflowers som det råkade bli den här gången. Du ska till Vasamuseet. Ja, du kommer uppleva att det är 3+.
Ja, jag vet. Någonting. Men det ska bli härligt på något sätt att se vad det är. Det är också nytt. Vad blir så att säga... intrycket av det, det vet jag inte ännu. Jag kanske rapporterar om det någon gång. Samtidigt som jag förstår att vissa tänker det här med att prata om barn är inte alltid så kul. Men kanske kan man anamma gråtet även i vuxen ålder gentemot vänner. Jag vet
ja, men
inte.
I relationer kan man gråta, man kan ljuga. Hörrni, mejla oss gärna till podcast@podff.com. Vi blir väldigt glada att höra från er. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen om en vecka. Ta hand om er. Puss.
Tack, hej.